Artikel 5. Nu kan ni besöka 40-talets folkhem på Nordiska museet. Där har man byggt upp en tvårumslägenhet precis så som den kunde se ut någonstans i Sverige. Här får besökarna en inblick i hur det gick till då det mörka, trånga och osunda skulle ersättas med moderna, ljusa lägenheter. Wenche Simsen Rundberg är chef för den pedagogiska verksamheten på Nordiska museet.
Det här huset föreställer ett nybyggt hus från slutet av 40-talet. Och det är ett trevåningshus. Det kan ha legat någonstans i Sverige. Det här är ju ett hus som är byggt efter, man kallar för funktionalistiska ideal. Så att fasaden är väldigt slät.
Och sen så fina trädörrar.
Ja, det är det, av ek. Och sen har de balkonger, och det var också väldigt typiskt för den här funktionalismen då, och det som kom efter. Och de här har sån här korrugerad plåt, och de är grön, den här plåten då. Den är runda, det hör den balkongen också.
Och för att skapa 40-talsmiljö, för det är 40-talet vi befinner oss i, så har ni ställt ut en gammaldags cykel som står utanför porten här.
Ja, och det där är antagligen mammans cykel, eller möjligtvis dottern då, i den här låtsasfamiljen som bor i lägenheten. Mm.
För det du nu bjuder in mig till, det är folkhemmet. Ska vi gå in?
Mm.
Och då kommer vi in i en fin trappa. Och folkhemmet, ja, vad var folkhemmet?
Det var egentligen en vision som Per Albin Hansson hade, den dåvarande socialdemokratiska, först politiker men sen statsministern. Han höll ett tal 1928 som kallas för folkhemstalet, när han pratade om den här nya nationen som man ville bygga då, som skulle vara ett hem för alla, för hela folket. Och där var ju bostäderna en väldigt viktig del, för bostadssituationen i Sverige var urusel rent ut sagt för vanliga människor.
Men de som klev in här och tidigare hade bott i urusla, som du säger, förhållanden, de klev in i något väldigt modernt. Bara det här vi har framför oss, ett sopnedkast, det var en modernitet som måste ha hjälpt till mycket för hygienen inte minst.
Ja, verkligen, istället för att ha liksom soptunnor på gården som råttorna sprang i. Och just den här sopnedkasten, det är typiskt för HSB, för det här är HSB-lägenhet. De var väldigt framme och tidiga med sådana här saker.
Vi kommer in till familjen och vi ringer på. Och då kommer vi in i en hall. Och den här hallen, den är central i den här lägenheten kan man säga.
Ja, det är det. Och just den här, att bygga lägenheter så här, som att säga, bra med en väldigt funktionell planlösning. Det var ju ingenting som man bara satt och liksom hittade på vid ett ritbord. Utan under, alltså, kan man säga, från 30-talet och framåt så drevs det ju massa olika bostadsundersökningar. Man gjorde bovaneundersökningar. Arkitekter och samhällsplanerare var väldigt intresserade av bostaden. Så att man gick faktiskt också hem till människor och som bodde väldigt trångt för det mesta och frågade dem, undersökte hur de levde, frågade hur vill ni ha det egentligen, era nya bostäder. Mm. Och utifrån allt detta och all denna forskning kan man säga, så byggde man också de här väldigt bra lägenheterna. De är ju planlösningen, tycker jag själv, är väldigt praktisk. Mm.
Och det skulle bytas ut i mörka och urusla. Det skulle bli ljust, fräscht och hygieniskt.
Ja, så var tanken. Mm.
Vi har en bakelittelefon i hallen förstås, och det var nästan som en prydnad ser ut där den är uppställd.
Ja, det är en liten duk. Den står på en duk naturligtvis. Det är väldigt mycket dukar i den här lägenheten. Och det fick jag också höra när vi började med breden. Så fick jag faktiskt kommentarer från folk som var inne innan vi öppnade och sa att det är alldeles för få dukar här. Det måste vara fler dukar.
Och fingerskivan, den kanske många kommer ihåg, som låter så här. Och så tittar vi på lösningarna i hallen här. Garderobslösningar som var väldigt fiffiga. Vi öppnar dörren till ett linneförråd som är välfyllt, får vi konstatera.
Ja, det är det. Självklart.
Självklart?
Ja, linne var någonting som man hade med sig. Det skulle man ha. Det är ju var någonting som kan man ju gå tillbaka i tiden och se att även i det gamla bondesamhället så var det viktigt att ha med sig sitt linne när man gifte sig.
Mm.
Och det var ju någonting som man faktiskt för det mesta skapade själv naturligtvis. Mm. Vävde, spann, vävde. Mm.
Och banden på undgåten skulle vara väckade. Vi ser faktiskt resultatet av lite väckning här. Det var vad man kunde sitta och göra med en kniv eller med en sån här liten väckapparat.
Ja, men just våra örngottsband är kanske lite slarviga.
Och rakt fram här har vi något som måste ha varit rena drömmen att få kliva in i, nämligen...
ett badrum med badkar, dusch, rinnande vatten och toalett. Och det är ju svårt kanske, och om man inte själv har varit med om den resan så är det säkert svårt att förstå. Jag läste faktiskt i en självbiografisk bok för ett tag sedan där det var någon som beskrev att hela första, när de flyttade in i en sån här nybyggt hus som barn, hon och systern, så låg de i badkaret hela första veckan därför det var så underbart.
Mm. Och det är robust byggt, det är kvalitet på något sätt, det är kaklat runt om, det är inte ett fristående badkar utan det har kakel också runt om, så det ser bastant ut.
Ja, vi har ju använt oss av naturligtvis tidstypiska inredningsdetaljer, inte bara vad gäller möbler utan också här i badrummet. Så det var lite svårt att hitta allting. Toaletten fick vi leta efter väldigt länge och hittade den hemma hos en av våra intendenter. Hon hade den på sitt landställe, så då bytte vi ut den.
Mm. Och vänder vi på näsan då, så kommer vi in i ett sovrum. Ett sovrum som alltså till stor del användes av hela familjen.
Ja, det kan man säga. Den här familjen har ju tre barn. Den äldsta dottern som är 16, hon sover i kökssoffan. Och det var ganska vanligt att de äldsta barnen sov lite avskilt. Men här i sovrummet så sover då mamma i en ranglig säng som står uppbäddad. Och sen sover lilla Arne i en gammaldags utdragssäng. En sån här växasäng skulle vi säga idag. Och sen så är det, bredvid oss står ju en fåtölj. Och den fåtöljen kan man veckla ut och det blir då papp. Säng. Så att den här bäddades ju varje kväll och liksom bäddades upp och så tog man bort den på morgonen. Så det krävde ju, det var ju mycket pyssel.
Mm. Och i det här sovrummet så träffar jag två damer, vad heter du?
Karin Kemstedt.
Karin Kemstedt, och du har bott i något liknande som den här visningslägenheten?
Ja, vi som barn bodde jag tillsammans med mina föräldrar och min stora syster i en tvårumslägenhet.
Mm. Hur känns det att komma in här? Är det som att komma hem?
Ja, det är lite grann som att komma hem. En del saker känner jag väldigt väl igen och vissa saker vet jag ligger lite grann före min tid.
Vad är det du känner igen här då i det här sovrummet som vi står i?
Ja, dockvagnen, den känner jag ju väldigt väl igen. Det gör jag. De här gamla täckena och filten som ligger där. Och framförallt de här broderade lakanen, de är ju väldigt tidstypiska. Mm.
Men när du kommer in här, hur känns det i kroppen när du kliver in i nästan din barndom?
Ja, man blir lite nostalgisk. Man tittar på telefonen i hallen till exempel och de fina broderierna som hänger på väggarna. Och, det är väldigt mycket igenkännande.
Mm.
Det är det. Det är roligt att man har gjort den här lägenheten. Jag tycker det här var väldigt roligt att få se. Väldigt roligt.
Mm. Tack ska du ha.
Tack.
Ja, vi går ut ur sovrummet och kommer in i köket och... likväl som de övriga utrymmena så var köket något fantastiskt förstås att komma in i. Att du hade en stor diskbänk, du hade rinnande vatten, du hade skåp som var rymliga och inte minst kylskåp.
Mm, väldigt modernt med kylskåp. Det är ett litet kylskåp tycker ju vi moderna människor. Men det fungerade väldigt bra för den här familjen. De hade ju ett kallskåp också, kallskafferi ovanför med ventil ut. Så där hade de säkert sitt smör till exempel.
Mm. Och sen spis, en stadig sak, Bolinders, den borgar väl för kvalitet kan man säga. Och fyra plattor. Allt det här måste, som vi har poängterat ett par gånger, det måste ju ha varit rena drömmen att kliva in i.
Ja, man kan ju förutsätta att hon bodde då i en lägenhet, en rum och kök med möjligtvis gasspis, men troligtvis var det kanske till och med vedspis de hade. Det var ju inte helt omöjligt. Och höjden här, alltså hela köket kan man säga är ju ett föregångskök. Köket var ju det man började forska kring när det gällde hem och funktionalitet. Och det var ju egentligen redan liksom på början av 40-talet, men 1944 startade Hemmens forskningsinstitut. Och det var ju en organisation som då också blev statlig. Där det var många, bland annat hemmafruorganisationer som stod bakom. Och ville liksom få kvinnans arbetsplats till en bra arbetsplats.
Och de här snedskåpen, fantastiska lösningar egentligen. Det är ett större djup högst upp och ett lägre djup då längst ner. Och dragluckorna inte minst som... om man nu skulle råka vara synskadad så är detta definitivt en fördel. Och det här är, får man förmoda, de här kvinnorna som jobbar i köket som tillsammans med de här forskarna kunde komma fram till såna här goda lösningar.
Ja, alltså den köksstandard som sen blev köksstandard är ju till stor del tack vare bland annat Hemmens forskningsinstitut.
Och man kan väl tänka sig att vissa av de här möblerna, om vi tittar på stolarna här, eller om vi tar soffan exempelvis, eller hyllan ovanför soffan, så är det här kanske också minnen från en tid som man flydde lite ifrån, eller åtminstone flyttade ifrån.
Ja, det är det ju naturligtvis. Men den här familjen har ju inte hur mycket pengar som helst. Så de tar ju med sig sitt gamla, en del av det gamla bohaget. Det var ju det vi såg i sovrummet. Gamla rangliga sängar. Och även det som syns i köket. Däremot köpte de väldigt mycket nytt till vardagsrummet eller finrummet. Mm. Det var där de satsade.
Mm. Och in då i det som är lägenhetens kanske finaste och den del som man kanske ska visa upp sig lite grann i, vad man har för möjligheter rent ekonomiskt. Så här, och det har man visat lite här i den här familjen.
Ja, det har man gjort. Man satsar, man får ett extra rum och då satsar man på en fin soffgrupp. Man satsar också på ett nytt matsalsmöblemang med bord och stolar och så tillhörande chiffonier då som man har. Finporslinet och finglasen i, och på den så står också familjeporträtten. Och de här sakerna köpte man ju på avbetalning, för de hade ju inte råd att lägga upp de här pengarna. Men man tänkte ju att det här ska hålla hela livet. Det här var en livsinvestering. Det var ju inte så att man om 10 år tänkte att nu ska vi ha en grön soffa och slängde man ut, utan det här hade man, och man slet försiktigt på det och var noga med att inte förstöra sina saker. Och som du sa, det här är lite show off.
Vi har en radio här. Det är också en, jag vet inte om det är en stor investering, men det var en betydelsefull del i hemmet.
Ja, det var det. Det var ju också en investering förstås, och lite show off där med. Och det är en viktig del. Man satt ju ner här tillsammans på kvällarna och lyssnade. Så att den står på och skvalar så här, det är egentligen fel. Men det gör vi för att skapa lite stämning. Mm. För att man lyssnade aktivt på radion.
Vi ska höra vad de säger här då.
Kungsgatan började att utbygga på hösten 1945.
Jag tror att det är tunnelbanebygget de pratar om. Gröna linjen.
Mm. Och sen en bokhylla förstås. Det var också viktigt. Det var som markör kan man säga. Man hade fått lite ordning på livet. Man var både intellektuellt och man kunde bjuda hem folk. Och det var rent och snyggt.
Ja, absolut. Det här är ju liksom folkrörelsernas tid. Mm. Så vi har ju tänkt att i den här familjen så är det kanske framförallt mamman då. Som läser väldigt mycket. Som går och lånar böcker. Och som har Svalans bokserie här. Så hon är kanske den som står för det här liksom bildningssuget.
Och de olika bildningsförbunden var starka på den här tiden och blev starka också. Det klev in ett par här. Ni kliver in i folkhemmet. Har ni bott i folkhemmet?
Nej. Alltså jag är född 33. Men jag är född på landet. Så det var inte riktigt här.
Mm. Är det något som är likt här så som du minns från din barndom?
Oh ja, det är det.
Som?
Ja, jag tänker cykeln här ute med cykelpump och så vidare.
Du, när du klev in här såg att du öppnade garderoben i hallen med en gång. Är det något som du mindes?
Ja, jag kommer ihåg speciellt nyckeln där och sen där snäpplåset upp till. Och klockan där är ju också klassisk. Mm. Och sen jag tycker också när blommiga tapeterna, det är ju också klassiskt.
Jag tycker de har lyckats bygga upp det här på ett bra sätt.
Absolut, absolut.
Jag ska gå ut på balkongen. Jag tackar er.
Ja, tack, tack.
Om jag kommer hit som synskadad, då jag förmodar att jag kan beställa någon form av visning. Men om jag kommer själv, finns det audioguide här?
Det finns ingen audioguide i lägenheten. Det finns en audioguide som är precis utanför lägenheten som bara berättar lite kort om vad det är för någonstans man har hamnat. Men däremot i lägenheten, man kan ju behöva någon som följer med en runt naturligtvis. För det är ju ändå lite trångt i vissa passager och så. Men här får man ju faktiskt sitta i soffan. Man får lyssna på radion, man får öppna linneskåpet och känna på linnehögarna. Alla är inbjudna till familjen Johansson som de heter. Däremot så vill vi förstås att alla ska vara väldigt rädda om Johanssons möbler och saker.
Självklart. Wenche Rundberg, chef för den pedagogiska museiverksamheten. Jag tackar dig för att du har visat mig runt här.
Nej, men det var ett nöje, och välkomna hit ni som lyssnar.